En podcast från Aftonbladet.
Cupfinalen är avgjord. Hammarby har fått revansch och Häcken fick känna hur mycket Anna Anvegård faktiskt betyder. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Famplus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi snackar ner finalen där Hammarby skruvade på taktiken, med Lina Lök stängde igen och Marie Nyhagen kastade sig fram som cuphjälte. Dessutom efterslängarna, känslorna efter slutsignal och varför förbundets hantering av finalen fortfarande skaver. Vi är också med Djurgårdens tunga start, AIKs unga offensiv, Rosengårds fortsatta stolp ut. Och så laddar vi för Champions League-finalen i Oslo. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Nu är det här med distans igen. Hur ska vi hantera det? Hur mår du, Saga? Vi börjar där, för det är ju lite därför vi sitter på olika håll idag.
Det är mitt fel. Nej, men jag vet inte vad jag har fått. Jag har en sån här rövarförkylning som bara slängde sig över mig här. Så att jag är lite ynklig. Men det kändes inte helt optimalt att ses bland folk idag. Så att nu sitter jag i alla fall nyduschad, nysnyten. Och förhoppningsvis kan genomföra ett avsnitt här tillsammans med dig, Anna. Hur mår du?
Jo då, jag mår bra. Det är lite splittrade tider nu bara med, i och med att det är ett fotbolls-VM coming up som jag ska jobba lite med exakt. Vad jag ska göra får vi väl kanske återkomma till framöver. Men jag kommer jobba ganska mycket under fotbolls-VM. Så att det är liksom en del konstiga förberedelser inför att det ska dra igång. Som också liksom tar upp mitt huvud just nu. Jag har skickat iväg lite knäppa mejl här på morgonen till exempel. Så att det är lite det att hålla i tankarna också samtidigt som man sitter och försöker hänga med i allt som händer i fotbollsvärlden som vi pratar om. Så att ja, jag hoppas att jag inte kommer börja säga en massa konstiga knäppa saker. För övrigt, att försöka tippa det fotbolls-VM:et som kommer, så känner jag ju bara, men herregud. Alltså, där är det så här att damerna, eller att FIFA funderar på att man ska ta efter det här på damerna, att det ska vara 48 länder. Jag säger bara, skjut ner den idén direkt. Alltså, ja, det är klart att det ska växa. Det är klart att vi har sett en skillnad, att det inte blev så dåligt. Alltså, jag menar, man var ju orolig inför det senaste VM:et i Australien, Nya Zeeland där, att okej, nu kommer det vara mycket fler, det kommer bli fler av de här stora siffrorna och jada jada. Det blev det ju inte, utan det blev ju ett fantastiskt VM där. Men jag tycker ju att man kanske ska lugna sig lite och liksom inte rejsa för att komma ikapp till att det ska vara 48 länder. Alltså också det här, jag hatar system där det blir att ja, och sen ska de 8 bästa treorna också gå vidare från ett gruppspel och jada. Alltså nej, lägg ner, ta oss inte dit på damsidan, gör det klint och härligt. Det är mycket, mycket bättre.
Ja, speciellt för oss som har lite svårt att räkna tydligen det. Och då pratar jag med mig själv. Alltså, är det här med grupper och vem som går vidare, det håller jag med om. Kan man inte bara säga, 1-2 går vidare, resten åker ut. Alltså då är jag hemma, då vet jag förutsättningarna.
Ja, men också just det här för att ha saker lite som vi diskuterade med Europacup-finalen och som då var finaler. Och så här att, alltså man vill ju att, ska det vara ett gruppspel, ska du stå saker på spel. Nu är det liksom som så, ja, jättemånga av treorna kommer också gå vidare ändå. Så att du kanske inte behöver göra ett jättebra gruppspel, du kommer ändå gå vidare och jada, jada, jada. Ja, sen visst, kommer du trea, du kommer få möta en grupp. Jag tror att som jag klickade i det med någon form av optimism kring att Sverige kommer ta sig vidare som en av de här treorna, så blir det liksom så, Frankrike direkt sen. Så man bara, okej, nej, men då är det ju bara tack och hej. Bock och godnatt och så vidare. Så att, nej, det är klart att det kommer bli svårt om man går vidare som trea, men varför ska man ha den mängden? Nej, jag fattar inte riktigt. Det tycker jag är lite märkligt. Så att, ja, verkligen. Och vi kan väl ta och kasta oss in i det stora som har hänt sen sist. Och då pratar jag ju såklart om cupfinalen som vi pratade upp lite förra veckan. Det blev ju en match, en jämn match, där den största förvåningen kom inför. Ingen annan Anvegård i Häckens lag spelade ju i den där matchen mot Malmö veckan innan. Men var inte tillgänglig, hoppade ju inte ens in i matchen mot Hammarby. Och det var ett Hammarby som vann den där till slut i förlängning. Marin Nyhagen, stor hjälte för Hammarby, som ju är den som är sist på bollen efter att liksom Häcken febrilt tittat på bollen som någonting som typ brinner i deras straffområde, som de bara liksom inte lyckas få undan, så bara kastar hon sig ju fram och säkrar den där titeln för Hammarby. Vad är dina liksom största intryck från den här cupfinalen?
Nej, men lite som du startar med, att det var en väldigt jämn match, och jag hade inför känt att Häcken är stora favoriter, inte bara så att ja, men du vet, de vann de förra matcherna så automatiskt så vinner de det enda. Det var inte där jag var, utan mer att känslan var att Häcken inför matchen kändes som att de var mer väloljade, att de förstod varandra, och så kom det där avbräcket liksom Anna Anvegård. Och vi har ju pratat tidigare om liksom vad händer om BK Häcken tappar en Skröder, men vi har också varit snabba med att kontra med vad händer om inte de hade en Anvegård. Och jag tycker liksom att det är ett av de mest avgörande bitarna i den här matchen. Och det är ju alltid lätt att sitta med liksom en negation och prata om att hade hon bara varit med så hade, vi vet ju inte det. Men jag tror att de flesta har liksom förstått vikten av att ha en Anvegård som förvaltar bollarna, som kommer från, ja men, sittande mittfältare fram till Skröder. Och den där nyckeln som hon ändå är, den fanns inte på planen under den här matchen. Tabby Tindall fick ju liksom lite gå in i den rollen. Och hon är långt ifrån den spelaren. Hon är en fysisk spelare. Hon funkar på många positioner. Hon är en bollvinnare. Hon är mer power. Men hon är inte finess, tycker jag. Och då förstod man ju också ganska snabbt att jaha, okej, men Tabby Tindall är ju gammal forward. Får man ju säga nu. Hon har ju omskolat i alla möjliga typer av positioner. Men hon är ju forward i grunden. Och tog ju egentligen mer en forward-roll. Där Skröder skulle bli den här kreatören och hitta lösningar. Och då tappar ju faktiskt Skröder sin spets i boxen. Hon tappade sin positionering och hamnar många gånger utanför boxen för att hämta upp bollar, hamnar långt ner för att hämta bollar. Och jag måste säga, jag sa det i studion efteråt, att det var en så imponerad kamp mellan tränarna. Det var så taktiskt, och jag var så imponerad av spelarna var så följsamma i det. Det är ett intryck jag har, att liksom har förståelse för att liksom vara så noggranna med allting är svårt. Så att bara det var coolt att se. Men frågan är om inte Lena Sarico övertänkte lite. Funderade kanske för mycket på vad Hammarby skulle göra för förändringar. För det var inte riktigt det här powerhäcken som jag tycker jag har sett. Jag vet inte om du delar den åsikten. Men det kändes mer inväntande, mer... ja, vi undrar vad ska de göra nu med sin fyrbackslinje som Hammarby faktiskt drog till med, och så vidare. Det var någonting som skavde utöver då Anvegård-gate.
Ja, och jag kände ju det lite som att, ja, men känslan jag inte fick när jag såg matchen mot Malmö på plats, att liksom, ja men Häcken hade uppe farten, så kändes de lite mer avvaktande. Det kändes som att de var betydligt mer trötta på det här mötet än vad Hammarby var. Och det är ju kanske förståeliga skäl. Jag menar, Häcken gick segrande ur Europacup finalduellen, så att de hade ju redan den titeln, medan man har ett Hammarby som är revanschsugna. Jag tyckte man kände av det där lite, att det var två lag som kände varandra så pass bra, och där, ja men, Häcken lyckades inte få fram den där sista energin, den sista gnistan. Det tyckte jag också märktes lite på en sån som Elena, som vi är vana vid coacha med en extrem glöd. Ja, hon var uppe och manade på, pushade på hur mycket som helst. Men jag kände liksom inte riktigt samma intensitet som man kände liksom under urladdningen, som det var under Europacup-finalerna. Och det gör väl också lite då att okej, nej men, orkar man inte elda på det där från alla led, så kanske det blir lite av det vi såg i lördags.
Ja, det tog ganska lång tid också för Häcken att hantera Hammarbys nya, inom situationstecken, formation. Vi har ju sett dem mest i en 3-4-3 i den här säsongen. Förra säsongen var det ju mer en 4-2-3-1, och där handlar det ju väldigt mycket om personal. Vem har man tillgänglig, och hur mycket har man hunnit träna på vissa saker? Och det kändes verkligen som William hade bestämt sig att man måste göra någon förändring. Och till den här finalen så passar det väl väldigt bra att då ändra åtminstone formationen. För det betyder ju att Häcken måste pressa på ett annat sätt. Och någonting som jag har sagt tidigare i de andra finalerna, så har det ju varit att Koivisto och Joramo har inte kommit till sig rätt i uppbyggnadsfasen. Hur får man dem mer frigjorda? Och med den här feedbacksinnen så splittar de också Joramo och Koivisto, så att de inte låg bredvid varandra mötandes, utan mer som alltså i längden med planen. Och då märkte man att liksom Ajinde, som var nyinkommen, hade inte koll på vem hon skulle plocka. Tindel och Skröder kändes som att de kunde bli splittade väldigt enkelt i första pressen. Så det var, jag fick fram till matchminut 34, det var precis efter att Birkesdotter hade gått ner. Skada eller inte spelar ingen roll, men de klungorna som blev, där gissar jag att någon typ av direktiv har kommit till Stine Sandbäck, som utgick som mittback, men fick sen ett, liksom ett superuppdrag att följa Sörum. Första delen av matchen där så tyckte jag ändå Hammarby hittade rätt så bra in till Sörum, hittade fram på offensiv planhalva, var duktiga på liksom att få sina bästa spelare i bästa positioner. Och det, jag måste säga att där fick ju William och Hammarby väldigt bra träff. Jag delar inte Elena Sarikos åsikt om att han hade fegat. Jag tycker inte att de låg lågt. Jag vet inte om du upplevde det så, men jag inte en enda gång under matchen kände jag att Hammarby lägger sig på blocken längst bak. De gick inte i en våldsam press, men de hade hela tiden kontroll. Så att jag vet inte om det var bara frustration från hennes sida, men det var liksom inte som Malmö som backade ur tidigt. Det gjorde ju inte Hammarby, tvärtom.
Ja, det jag håller helt med. Jag kände det att det blir bra podd när jag sitter och skakar på huvudet här till dig. För att visa att jag inte,
men jag känner mig trygg i alla fall.
Ja, jag kan ju också bara bekräfta det för de som lyssnar att jag håller med dig. Ovanlighetens skull. Nej, men sen så blir det ju mycket diskussion. Om vi tar det här med klungan först. För nu har vi ju sett det några gånger i diverse sammanhang. Vi såg det under Europacupfinalerna, vi såg det under den här cupfinalen. Jag såg det under Uppsala-Vittsjö där det blev irriterat. Och det är ju det faktum att man utnyttjar när en målvakt sitter nere för att gå ut, prata med sina tränare, och då motståndare ställer sig i samma klunga. Vad tycker du om det beteendet? Det draget?
Alltså jag kan inte bry mig mindre. Helt ärligt. Alltså jag tycker att så här, okej, det är uppenbart hur mycket de får med sig från att lyssna. Helt ärligt, jag tror inte särskilt mycket. Jag vet inte om jag har fått den här frågan tidigare och sagt att det var osportsligt eller inte. Men vad jag står här och nu idag, oavsett om jag har ändrat mig eller ej, jag känner bara när jag såg det igen, jag bara, inte ens en nerv i mig ryckte. Jag var såhär, ja, okej, okay, gör det då. Alltså, och som, alltså som, om vi säger att det är Häcken som blir lyssnade på, de kommer ju ändå göra sina drag. De kommer ändå, det kommer ändå synas. Det är inte så att jag tror att om vi säger att Hasun kliver fram, att hon bara såhär, ja, hallå, de sa det här och nu kommer detta hända. Alltså det är inte så att du hinner få med så mycket, utan det här är bara ett störningsmoment. Och om det är det som var liksom det värsta i matchen, nej, då tyckte inte jag det var så farligt. Så personligen, jag är väldigt, väldigt obrydd över det här företeelsen. Och vad de får ut av det, svårt att säga. Men ja, typ så.
Just det, jag tycker ju, alltså jag skrattar när jag ser att det händer igen. Och tycker bara att det är roligt av det laget som går in där nu. För att också så här, jag blir så fruktansvärt trött på... Nu, ingen aning om i den här situationen om Birkesdottir faktiskt hade ont eller inte, men vi vet ju att det är ett fenomen att målvakter sätter sig ner för att lag ska hinna snacka ihop sig. Man ska kunna ändra, göra små taktiska drag, man ska kunna liksom skifta något momentum, jada jada, whatsoever. Och det är jag så otroligt irriterad på. Ska man då göra det som en taktik för att man också ska kunna ha en egen liten timeout, då känner jag bara, in med alla andra där, alltså... Stör det bara, för jag hatar den taktiken, stör jag mig betydligt mer på än att någon eventuellt skulle in och tjuvlyssna. För som du säger, alltså det kommer ju synas ute på planen. Och vad ska du säga? Det blir ju bara ett irritationsmoment, och jag tycker att det är ganska kul.
Ja, och jag menar så här, om jag typ direkt ser vad skillnaden är som står uppifrån, då kommer ju definitivt William se det med hans team omgående och få ut information hur kanske, och sen kanske är det så att det är lite svårare att nå spelarna direkt, men det här var ju precis innan halvtid, så jag vet inte liksom hur mycket många växlar man ska dra på det här. Och sen det som jag håller helt med är att om det nu är för att en målvakt har satt sig ner obefogat, så tycker jag inte att det här är en så himla big deal. Och de som drar in osportsligt i detta, alltså helt ärligt, det är liksom tränare som skickar in lappar till spelare som sen slänger det på planen. Om någon då plockar upp den lappen och tittar, ja men okej, okay, so be it. Under alla mästerskap har vi sett målvakter som skriver sina noteringar på sina flaskor. Och vissa slänger bort den flaskan, vissa går och tittar på den flaskan. Alltså du vet, jag vet inte... Alltså på något sätt, jag vet, det var det inte under något mästerskap här nu som det var någon, eller någon match där någon spelare hade slängt bort flaskan från den här målvakt.
Jo, när Bosnien-Herzegovina kvalade in till herrarnas fotbolls-VM mot Italien, så var ju Donnarummas flaska lite fint borta när det var någon bollpojke där som såg den och bara kände, den slänger vi.
Okej, och du vet så här, där, nu helt plötsligt har jag mig själv pratat, då känner jag mig nästan lite mer konflikter. Den tycker jag nästan är värre än att gå och lyssna på en klunga. För där har man ändå liksom gjort sitt grundarbete. Och så skickar någon facit från den. Men okej, liksom i slutet av dagen, man får väl gå till sig själv vad man mäktar med att göra och inte göra på runt en plan. Vad som är mer osportsligt, om jag nu ska slänga in det, det är att en Hammarby-supporter, kanske 40 plus, jag gissar, springer fram till en 19-årig spelare som gråter och skriker någonting, spottar, vem vet. Bilderna avgör inte riktigt vad det är, men i sändningen så ser man att den här personen, och nu är jag med ursäkt om det är någon som är yngre och så vidare, sagt fel ålder på någon, men som har sprungit fram och bara liksom hukar sig över och skriker på henne, och då blir jag lite så här, det är osportligt, det är pinsamt. Och jag vet att alla, alltså ursäkta nu, normalt funtade tycker så. Jag har sett många som uttalat sig, både från Hammarbyläger och andra, som verkligen inte har stöttat detta, vilket jag är väldigt glad att se. Men när jag ser det, så det brann i mig. Alltså man kan tycka vad man vill om Skrödes insats, man kan tycka att hon har gått in fult i situationen, vilket hon absolut gjorde, som vi ska prata mer om. Men att gå så långt som att man liksom går in på personal space och skriker på en 19-åring, för mig är det så genant att jag typ vill gråta för personens räkning.
Ja, dessutom så, en 19-åring som sitter där och är helt förkrossad, så har precis förlorat en cupfinal, sitter och är liksom ledsen på planen, så kommer det in någon som ska fira och gör det där. Nej, alltså... Jag hoppas ju att man kan identifiera personen och på riktigt se till att den inte får gå på matcher på ett tag, för att så där beter man sig inte på en fotbollsarena överhuvudtaget. Jag blir extremt upprörd när jag ser sånt beteende, för att jag menar, fine att de ska in och storma och fira med sitt lag, det ska man såklart göra, men det finns ju också gränser, man måste också kunna bete sig i sitt firande. Och nej, att se de där bilderna, det gjorde faktiskt ont. Jag menar, Skröde var extremt besviken efter, för att jag menar, hon hade ju lägen att göra mål i den här matchen, och hon var ganska uppgiven och besviken och liksom trött på sig själv efter, för att hon inte hade satt de där lägena och sådär, ganska självkritisk. Så att det dessutom kommer in någon sådär helt hål i huvudet.
Ja, men hon bär ju på enormt mycket press, det måste man komma ihåg, och liksom, det är ganska onormalt att man lägger så mycket krut på 19-åring och säger att ja, men det är hon som ska bära det här laget, men hon har ju visat att hon klarar av det. Och jag tror att det är där man liksom måste vara, framförallt gissar jag då att Elena och company kommer gå in och försöka hitta den där happy medium, även för Anvengård vet jag att de stöttar henne i att så här, men det är inte bara ditt ansvar, och du har avgjort matcher för oss. Alltså ta med dig alla de gångerna istället för att du ska börja fundera på att du inte klarade just den här gången, för lägarna kom hon till. Och ja, jag stod absolut i en studio och sa att vi är vana vid att se när jag gör mål där. Men det stod en vägg i vägen den här gången. Det stod med Lina Lök som hade gett sig fan på att inte släppa in en boll. Och det måste man också kunna lyfta. Det här var Melina Löks match. Det här är inte ens Marie Nyhagens match. Nu kommer hon in av en händelse här på rätt plats. Men det här är en sån målvaktsinsats. Tillsammans med, tycker jag, mittbackarna. För jag tycker att det samspelet fungerade på ett helt ny nivå än de tidigare finalerna. Jag tycker Karlsson Bragstad skärpte till sig rejält i sin aggressivitet i eget straffområde, låg tajt hela tiden. Men det gjorde ju också att även om de inte vann bollen så fanns nästan Lök som ett understöd och kunde reagera därefter. Så att där har de ju bara gett sig fan. Och det är också, har ju också till liksom en final att man, men speciellt om man har lite facit med sig, det är ju det, är det man vill se. Det här är maxprestationen tycker jag från båda lagen. Och någon ska ju komma ut vinnare, någon ska komma ut förlorare. Punkt slut. Sen vill jag väl ändå komma in på det här med det fysiska spelet. Jag själv var en spelare som var väldigt, alltså älskade närkampsspel. Jag tyckte att det första jag gjorde på en plan var egentligen bara att ge en lite ful tackling till min ytter för att bara markera. Lite på gränsen till gult säkert. Alltså du vet, jag köper det typen av spel. Det vi såg kanske lite för mycket av var efterslängar. Vi såg lite för mycket body up, markera med bröstkorg. Och då pratar jag givetvis efterslängarna. Det får väl Skröder stå för som rubrik. Och Lennartsson får vara lite det här body up, gå och markera med bröstkorgen. Ingenting av det där tycker jag hör hemma. Det är någonting annat än det jag kanske pratar om när jag ser fysiskt spel. Jag har inget problem med att man ibland drar i någon tröja och tar ett gult. Inga problem med det. Men att sätta liksom ett knä i någons bäcken i eftersläng. Och Skröder sprang också efter ett par Hammarby-spelare och skulle puttas och ha sig. Och i och med att det nu har blivit så i de här finalmatcherna. Att Skröder faktiskt har... Jag skulle nog vilja säga att hon startat det. Alltså det får vi väl ändå kosta på oss att säga. Att hon startade redan på tre arena första mötet i Europa Cup. Där hon puttar Bragstad i ryggen det första hon gör. Där hon puttar ut Alice Karlsson utanför planen. Där hon eftersläng på Joramo. Alltså så här. Hon hade liksom bäddat upp för väldigt arga Hammarby-spelare. Nu var hon tillbaka på deras borg. Vad trodde alla som tittar skulle hända? Varför skulle de inte vilja ge tillbaka med samma mynt? Det är bara att nu gjorde de flera håll och kanter. Så, med det sagt. Tufft spel, gärna. Efterslängar och liksom lite så nästan aggressiva markeringar. Det tycker jag kan lämnas hemma.
Ja, jag skrev helt under på det. Och det var ju just de där onödiga efterslängarna. Lennartsson hade också någon sån där hon kom in sent och hade sig. Och det spelet, det gillar man. Sen märktes det ju att Hammarby ville ju såklart också utnyttja det faktum att försöka få en sån som Skröder ur balans på den arenan där de har sina supportrar i ryggen som kan hjälpa till och liksom låta varenda gång det är någonting. Och det får man ju ändå säga funkade, för Skröder lämnade den här cupfinalen mållös. Hon och Hammarby lämnade den som vinnare med den där otroligt, otroligt fula pokalen. Jag måste ju också bara knyta an till, för jag rageade ju förra veckan här i om hur lite förbundet uppenbarligen liksom bryr sig om den här turneringen. Hur lite man marknadsförde den här cupfinalen inför. Det märktes ju också på. Och jag fick väldigt mycket positiv... Eller det var många som hörde av sig efter den där och var ovanligt positiva. Man är inte van vid att få den typen av feedback när man skriver olika saker. Utan det brukar mest vara de som tycker att man är helt dum i huvudet och har helt fel som faktiskt hör av sig. Men nu var det väldigt många som tyckte att det var bra att man liksom sätter fingret på det här. Och jag fick också med mig, ja men dels efter att det fanns ganska mycket kritik mot att biljetterna var rätt dyra. Och dessutom det märkliga faktumet som någon mejlade till mig inför matchen, att det är lite märkligt att man liksom, när man går in och ska köpa, så var de bästa biljetterna då såhär, ja du får sitta i hörnet eller på en kortsida. Man bara, ja det är ju absolut inte slutsålt. Så de verkar liksom typ ha släppt sektion för sektion eller någonting. Det gick liksom inte ens få tag på de biljetterna som man kanske ville gå på då. När det är en tid som för många Hammarbyares del är mycket matcher. Ja men då kanske man väljer bort en match där man ändå får en pissplats att sitta på. Och de hade liksom Malmö i herrallsvenskan dagen efter. Och de hade precis förlorat en cupfinal på herrsidan. De har Malmö i damallsvenskan nu i veckan, så att jag menar, det finns ju massor med godbitar för Hammarbyarna att välja på, så att nej, verkligen bakläxa på det för förbundet. Jag har ju väldigt, väldigt liten tro till att det kommer ske någonting till nästa år, men vi får väl se. Man kan ju alltid hoppas, ja, i alla fall, att kritiken når även dem och att de kan tänka till lite, värdesätta den här kuppen. För att som det är just nu så blir det ju bara en match som ska spelas av mitt i allt. Jag vet att det finns en del som tyckte att Häcken framstod som tråkiga, som hade sagt att ja, det kommer inte bli något firande om vi vinner, utan det blir ju bussresan hem. Dels så tror jag ju att det är klart man säger det inför, med tanke på hur läget är, att det väntar matcher imorgon när vi spelar in det här, för Häcken och Hammarbyen i damallsvenskan. Sen tror jag ju också att någon form av firande hade det ju blivit om de hade vunnit. Däremot kanske inte så storslaget, för det är svårt att få in ett storslaget firande just nu. Speciellt om man då spelar på bortaplan och har en bussresa för att ta sig tillbaka. På så sätt var det väl kanon att Hammarby vann, som verkligen kunde fira med sina supportrar, med den uppslutningen på media. Så man blir ju glad varje gång man ser det där, när de får fira en titel tillsammans med alla de som bryr sig allra mest.
Ja, och jag tror också för Hammarbys del att det var jävligt viktigt att vinna en titel i det skedet de är i, där de är i en ombyggnation, där de har valt en ny strategi som vi varit inne på, liksom utvecklingsbara spelare snarare än färdiga produkter, och där jag fortfarande ställer mig frågan till om de kommer liksom mäkta med att gå på olika fronter, om de ens kommer kunna utmana ordentligt för ett SM-guld på sikt. Där jag är lite tveksam fortfarande, som sagt. Men att vinna en titel betyder ju fortfarande att du kan locka spelare att liksom, vi har en vinnarkultur, vi vinner fortfarande kontinuerligt, oavsett om det är SM-guld eller cup eller vad det nu kan vara. Vi går till Europaspel. Det är ju viktiga parametrar för att man ska kunna knyta an sig de här talangerna som de ändå pratar och rör sig kring. Så att det bara av den anledningen så tyckte jag att det kändes lite, det är små viktigt för Hammarby. Men det är ingen tvekan att Häcken ligger i framkant på väldigt många parametrar och sätt. Tycker jag i alla fall. Spelarmässigt, progressionsmässigt, hur klubben är strukturerad. Det känns som att det är ett mer färdigt pussel på något sätt. Och det är väl fair. Alltså, det är ingen som säger att Hammarby måste vara en färdig produkt just nu. Det är bara att det är så klar skillnad från när de satsade hårt. Och det är väl det man sitter med kontrasterna just nu och analyserar eller reagerar på.
Ja, vi tar väl och säger grattis till Hammarby, och så ska vi alldeles, alldeles strax prata lite damallsvenskan. Ja, för att nu, det blir ju konstiga tider när vi spelar in på tisdagar nu, och Häcken och Hammarby ska hålla på att spela på onsdagar och grejer, och ja, det är en haltande tabell och hit och dit, och det är typ svårt att komma ihåg vad som har hänt sen, ja, vi spelade in sist. Men jag sitter med en fråga innan du ska få gå in på och prata lite om det här med klubbas strategier och hur de jobbar och hur tydligt det syns. Så sitter jag bara med frågan, för jag sitter också här just nu och har tittat på Vittsjö, Djurgården. Det är en extremt uppgiven Alexandra Lobanova som tar av sig headsetet efter att ha pratat efter den precis här och nu. Det är ju en match där Djurgården alltså förlorar borta mot Vittsjö med 1-0. Och du såg ju Djurgården mot Hammarby i derbyt, och jag känner bara, vad händer med Djurgården? Tittar man på tabellen så ligger de ju liksom på kvalplats. De har tagit 4 poäng hittills i år.
Ja, men de är så sprätiga. Alltså det är det som är grejen, att när jag tittar på matchen, när jag körde matchen mot alltså Djurgården-Hammarby, så slår det mig att det finns så mycket bra saker i det de gör. Alltså det känns som att det finns en plan. Men det är också ett avancerat spel. Det känns som att jag, utan att veta, men som jag tolkar utifrån när jag ser matchen, så känns det som att spelarna är så fyllda med instruktioner att de typ glömmer sin egna hjärna på planen ibland. Nu tyckte jag först och främst, det vill jag ta vid, För så länge sedan var det nu helt plötsligt. Men alltså det var det snällaste derbyt jag har skådat på i mannaminne. Alltså vad var det ens? Man pratar om att det ska vara fysik. Alltså det är mer fysik mellan Häcken och Hammarby. Det är ett mer större hatmöte än att se Hammarby möta Djurgården. Eller Djurgården möta Hammarby på hemmaplan. Och där kände jag väl lite mig lite så här besviken kanske på den intensiteten. Jag tyckte det såg ut som... Jag tyckte det ens det såg ut som... Det började bra, det började lovande. Men gula korten kommer ju bara från att alltså Djurgårdsspelare hamnar på efterkälke och drar ner Hammarby-spelare. Det var en straffsituation som, om jag ska vara riktigt ärlig, när man tittar på bilderna, det ser ut som att det är en handpåläggning. Det kan vara, jag sätter en liten asterisk på att det kan vara att de snubblar med foten på varandra också. Och då är det ju mycket mer solklar straff. Men är det bara handpåläggningen så tycker jag den är superbillig. Och det sa jag också i min kommentering. Men som sagt, det var, jag får väl lägga till en liksom brasklapp att jag ser väl för dåligt där och jag kan inte avgöra helt om den var korrekt eller inte. Spelar ingen roll, Hammarby får straff och Sörum sätter ju den. Men med det sagt, Djurgården, det var det du frågade, vad hände med dem? Jag tycker att det finns väldigt, som sagt, mycket bra. Gros hamnade för lågt mot Hammarby till exempel. Nu har jag sett Vittsjö-matchen så jag kan inte prata om den, men så man fick liksom inte ut någonting av henne i offensiven. Jag tycker att det ska bli kul i och för sig att se den nya japanska forwarden Hirosawa startar ju tillsammans med Watanabe. Watanabe har ju varit en falsk nia under uppbyggnaden här. Hirosawa har ju inte, hon kom ju in sent, hon kom in sista dagen ungefär på fönstret tror jag, och ska väl ha mer utpräglad position som nia, spjutspets och både djupled och lite mer boxintensitet och sådär. En lite större upplag också av Watanabe. Watanabe är ju kortväxt och lite mer näpen, så att hon tar ju inte det fysiska på samma vis. Jag tror att det kan bli på sikt jätteintressant, men jag tror att Willie Kirk ser sitt lag som ett lag som ska hantera väldigt mycket platsbyten, klara av att vara lite man-man inspirerat i sitt försvarsspel, kunna identifiera när man ska liksom släppa spelare och gå. Alltså allt det här på sikt kan bli bra, men det är många moment som en spelare ska hantera, och i samband med det också läsa av sina medspelare. Det tycker inte jag att de mäktade med mot Hammarby, och det låter på dig som att det inte lyckades mot Vittsjö heller då.
Nej, det gjorde de inte, och det målet de släpper in, där känns det ju som att det bara är så många försvarare som, alltså de blir så bolltittande så Sanni Ojanen står ju där. Det är fyra djurgårdare runt henne. Men Haddock, som ju har en fin fot på fasta, som är ett stort vapen för Vittsjö, hon kan ju liksom lyfta in den där rakt på pannan för Ojanen, som nickar med en ganska hög båge in den i mål. Och det blir matchens enda mål. Nej, de kändes extremt uddlösa i den där, och ett Djurgården nere på kvalplats, det kan de ju inte vara nöjda med. Sen kan vi ha med oss att Djurgården i den här matchen ju saknade sin kapten Ceci Åsland, var inte med nere i Vittsjö, och har ju blivit mamma nu i dagarna. Det var därför hon saknades i den matchen, så att hon kommer ju komma tillbaka för Djurgårdens del. Men nej, det är oroväckande för Djurgården med den här inledningen, med tanke på att det var så många, vi var väl kanske inte med bland dem som trissade upp förväntningarna inför den här säsongen, men det var ju många som gjorde det, som hade dem ganska högt upp i sina tips. Jag menar på upptaktsträffen, i det sammanlagda tipset var de typ fyra efter den här utpräglade topptrion som vi har pratat om i form av Hammarby, Häcken och Malmö FF. Så att det blir intressant att se hur Djurgården kommer att hantera det där framöver. Om vi stannar kvar i Stockholmsområdet då och tar oss till den punkten du vill komma till. Vi ska prata AIK mot Piteå, eller kanske inte så mycket den matchen per se, utan det faktum att vi tittar lite närmare på hur AIK ställer upp och vilka som spelar.
Ja, vi har varit inne lite på att Lukas alltså har valt bort till exempel en sån som Grabus och startar med Garcia. Men det är inte just där jag vill landa, för det är ju liksom en konkurrenssituation som är intressant och så vidare. Men Där jag också tycker att Grabus, när hon väl kommer in, så tillför hon ju någonting annat som gör att det finns nyanser i AIK här plötsligt, än som kanske tidigare där det var väldigt enkelspårigt. Så att med det sagt så är det väl egentligen bara fenomenalt att kunna ha en bänk att tillgå som man litar väldigt mycket på. Det jag skulle säga fascinerar mig att det är så himla lätt att hamna, att man pratar om Hammarby satsningar med unga spelare, men de går ju lite mot liksom U23-spelare som är ändå testade och utvecklingsbara. Men alltså AIK ställer upp med en 18-åring, en 17-åring, en 19-åring och en 20-åring i sin offensiv. Jag menar, det är Bogutska till höger, du har Nova Selin, det är Björnberg och det är Junetoft. Alltså Junetoft, hon har ju frälst mig. Hon är 17 år, hon startar på det centrala mittfältet i AIK. Hon har gjort det nu och visat att hon är enormt bra, tycker jag, på att stänga ytor. Hon är bra på att vinna boll, hon är bra på just när hon ska sätta press. Alltså så framåt utan som AIK vill spela, så behöver du en sån påmanare. Att vara 17 år och bäkta med det och förstå det är väldigt imponerande. Junetoft, med tanke på att Österås var nyförvärvet, som jag sa att ja, men AIK, vilken jäkla pärla de har fått in där. Hon har ju inte, hon är så här nowhere to be seen, för hon är ju skadad. Och har varit skadad både under försäsongen och här i starten av damallsvenskan. Och så får man se en familj tillsammans med Junetoft. Och Junetoft bara briljerar. Alltså, det tycker jag pratas lite för lite om, att AIK spelar det typen av spel de gör. Lägger mycket energi på att vara energiska och ha mycket liksom intensitet. Men de gör det med, som sagt, en 17-åring som sittande. Du har en Nova Selin som är väl 18, tror jag. Bogutska är 20 och Björnberg är väl 19, om jag inte säger fel på dem nu. Men alltså, du har ändå liksom unga spelare som ska driva en offensiv. Och så gör de det så sömlöst. Så att nej, jag måste säga att det var väldigt kul att se. Och kanske också lite så här påminna sig själv om att, ja, men att det pratas för lite om.
Ja, det gör det.
Bogutska är 19, förlåt, jag ska bara säga det är Bogutska som är 19, så jag inte säger fel nu på dem, för det är ändå lite viktigt i sammanhanget. Och Björnberg är också 19. Bara en sån sak.
Bara en sån sak. Och det jag kommer tänka på när du pratar om det här nu också är ju att på så sätt känns det ju också som en extremt klok värvning av att man under förra säsongen plockade in en Linda Sembrant, som vi också har sett kliva in i en ledarstab i ett U23-landslag för att liksom kunna vara med och bidra där med sin erfarenhet och sina ledarkunskaper. Det känns ju som kanon att ha på träningar när man ska utveckla ett lag som är så ungt som det som AIK faktiskt ställer upp med. Sen visst, Sembrant håller till i defensiven, de i offensiven, men hon är ju bra på det där att ta hand om spelare och kan ju verkligen visa vägen. Inledde ju på bänken den här matchen, startade inte, men finns ju alltjämt i den där truppen, så att det ska bli spännande att se. Just nu så ligger man ju på en sjunde plats i mitten på tabellen, men har ju också matcher mindre spelade. Sjätte plats ligger man på med en match mindre spelad än några av dem framför. Man har ju också Hammarby och Häcken fortfarande där uppe i topp på två matcher mindre spelade än de andra när vi spelar in det här, men båda de två har ju gått rent än så länge. Vi får väl se om det blir någon baksmälla för Hammarby mot Malmö FF till exempel nu. Det blir en tuff match för Hammarby. Vi såg på herrsidan hur Mjällby såg ganska energilösa ut mot ett Häcken i herrallsvenskan efter att ha vunnit den där cuptiteln. Kan Hammarby kanalisera sin energi och sin glädje efter titeln och fortsätta på det spåret man har gjort i damallsvenskan, eller kommer Malmö FF att kunna klättra om Hammarby? För det gör man om man vinner den där matchen dock då. med fler, att Hammarby har en match mindre spelad än Malmö i så fall. Men det får ju framtiden utvisa, det får vi prata om framöver, för den matchen vet vi ingenting om än. Det som fascinerar mig mest när jag bara tittar på tabellen, förutom då ett Djurgården på en 12:e plats, det är ju det som är den positiva överraskningen so far. Du har redan slått på trumman för dem, men alltså Eskilstuna ligger trea just nu. Visst, de har spelat 5 matcher. De har inte ens spelat alla sina 6 matcher. Sen visst, då är det ju en av de där matcherna mot, jag kommer inte ihåg om det är Hammarby eller Häcken de ska möta i en uppskjuten match. Det blir förmodligen inte 3 poäng i den, men ändå. Man får ju säga att det är en bra start för ett Eskilstuna att de ligger där uppe. En annan sak.
Förlåt.
Nej, kör du.
Nej, men jag bara tänker på när du pratar lite om placeringar och så vidare. Det är ju väldigt mycket stolp ut för Malmö, det andra Malmö-gänget i Rosengård. Som faktiskt tar en ledning, eller först bjuder bort ett mål till Kristianstad.
Ja, det är en fruktansvärd bjudning faktiskt. Det, ja, och är det någon spelare man inte ska lägga bollen rakt på, så är det ju en sån som Boama.
Verkligen, med den starten hon har haft så kändes det lite som att där gav man bort matchen. Men att Rosengård då vänder, leder den 2-1, men tappar den ledningen i typ 96 eller vad det är. Där det är väl Persson som gör det målet, vill jag ha det till. Och alltså, det är så mycket stolp ut för Rosengård. Man kan konstatera att de gör kanske bättre insatser än vad, ja, men lite som BP har gjort. Alltså bättre insatser än vad kanske poängen har avslöjat. Och jag vet liksom inte om de kan ta det som att vi är så nära och ta det som något positivt. För min känsla är att du tappar inte den ledningen om du har ett större självförtroende. Om du har det här att vi tror så mycket på varandra. Jag tror att det är ett stukat lag i Rosengård fortfarande. Jag tror att de ändå känner att de gör bra saker men inte riktigt får träff. Men det känns inte som att de trissas av det. Och det är ju bara en tolkning utifrån, men jag får inte den auran kring dem. Så det ska bli väldigt intressant att se dem, hur de tar sig vidare från allt det här. Som sagt, mycket stolpe ut. Och vi tog upp en fråga förra veckan. Vi har inte kommit mycket närmare svaret, men jag frågade ju dig om du trodde att Krux skulle stanna kvar. De gick ju in som delägare, som vi varit inne på, inför den här säsongen. Och jag ställer väl frågan, tror du att de stannar kvar om Rosengård eventuellt långt fram här under säsongen skulle åka ut? Och det vet vi ju fortfarande inte så. Men jag läste på igen samma text som jag läst några gånger om Krux på Rosengårds hemsida. Och där pratar de ju ändå om ett långsiktigt satsande. Och då har jag väldigt svårt att se att man skulle dra sig ur den satsningen bara för att man har åkt ner. Det känns ju som att det är lite, det är väldigt tydligt ändå att man kommunicerar att man ska bygga över sikt och att man är noga med att det ska vara en struktur där klubben kan vara självgående. Inte förlita sig bara på Krux, men att de ska känna att det finns liksom vägar att tillgå. Så att spontant så stannar de nog kvar. Det finns nog liksom i alla fall en 5-årsplan minst, gissar jag. Men vi får ju liksom kanske höra med de som är kloka och vet på insidan längre fram och få lite röster därifrån, så att man verkligen får hela bilden och inte bara våra spekulationer.
Nej, verkligen så. Och jag fastnade också lite vid det här, hur mycket stolp ut det är för Rosengård just nu. Och kände lite så att, ja men, är man ett lag som BP som känner att man är på väg någonstans, ja men då kanske det är positivt. Och det är klart att Rosengård håller på att bygga om och bygga nytt med hela Krux-satsningen. Jag vet att de själva kände att, ja men, de var lite sena in i den här säsongen eftersom beslutet om Krux och det här inte togs förrän i mitten på januari när alla andra redan var igång lite. Och allting där runt blev ju så himla märkligt när liksom så Joel Kjetselberg står och leder träningen utan att de kan kommunicera att ja, men han är vår kommande tränare, för att Krux-beslutet inte var klubbat. Och det var ju Krux som ville ha in honom som tränare i det här. Och de kände ju sig lite bakbundna där i början. De har säkert fått stressa en del. Det har säkert tagit sin tid att försöka få allting på plats. Så kan man ha med det och känna att vi är på väg någonstans, det går åt rätt håll, då tror jag verkligen man kan studsa tillbaka. Men med den historien som Rosengård har som liksom det vinnarlaget, de som alla skulle slå, och den säsongen som de hade i fjol i ryggen där de liksom kom undan med nöd och näppe, så är det ju så här att så länge till kan, känns det inte som att man klarar sig där nere i botten för att sen kunna verkligen studsa upp. Och jag menar, nu möter man Eskilstuna som kommer in som nykomlingar på bortaplan i nästa omgång. Det kan bli en väldigt viktig match för Rosengård att faktiskt försöka plocka 3 poäng. Och som sagt, vi har Eskilstuna uppe på en tredje plats i tabellen. Vi har Rosengård sist just nu. Sen har vi ju sett just det där sker många gånger. Att bottenlag i den här serien, eller då lag som ligger i botten på tabellen, faktiskt kan skaka om lag som ligger i toppen. Så att den ser jag fram väldigt mycket emot i helgen. Sen har jag riktat blickarna lite inom citationstecken hemåt. Då handlar det om Småland. Jag ska ner och göra match där i helgen. Växjö-Vittsjö på söndag. Ska bli väldigt kul att se de två lagen igen. Men det som jag studsar till på, det är ju de här publiksiffrorna. Det är inte smickrande läsning för Växjö DFF. Och Växjö DFF, de är dessutom en klubb där klubbchefen har sagt upp sig. Visst, han hade väl 3 månaders uppsägningstid, men han pratade lite då om bördan som finns med att liksom, man har så många roller som klubbchef, det är så mycket att göra. Nu hamnar vi återigen i en situation då om de inte hinner få in någon ny innan uppsägningstiden tar slut. Vem ska göra det? Då ska allting trilla ner i Olof Unogårds knä igen som det har gjort innan.
Ja, precis, igen.
Både klubbchef och sportchefsrollen samt tränarrollen. Eller hur ska de lösa det? Men tittar man liksom på publiksiffrorna för Växjö så har det varit i premiären 246 mot Eskilstuna, 177 mot Piteå och 273 mot AIK. Det här på en arena som tar ungefär 12 000 ish någonting. Det gapar ganska öde. Samtidigt så ser vi ett lag i, vad spelar de ens, division 4 kanske, som, ja, de då 311 i alla fall. Det är ingen publiksiffra att skryta om, absolut. Men vi har alltså ett nystartat division 4-lag. Jag vågar inte ta gift på att det är division 4 de spelar i, men som precis har startat upp i lägsta divisionen i form av Öster, som då har 311 pers på sin match. De har 59-0 i målskillnad hittills på sina 5 spelare och drar alltså redan nu mer publik än vad Växjö DFF gör. Och det är ju ett problem för Växjö DFF att de inte kan attrahera mer publik än vad de gör. Och jag pratade med en person som bor i stan så sent som igår och som sa det bara, nej, men jag vet verkligen aldrig när Växjö DFF spelar. Man ser ingenting om Växjö DFF. Existerar de ens? Och det är folk som alltså bor i stan som inte vet att laget existerar. Och det är ett gigantiskt problem.
Ja, ja, men det är det. Jag har ingen jättebra svar på det. Jag tänker spontant på att det är kanske inte jättekonstigt egentligen att Öster har lite fler. Jag tänker på när Malmö, när jag spelade i Malmö och vi började gå upp i seriesystemen, så är det dels lite nyhetens behag, man får ett följe som tycker om just den här storytelling, att det blir på väg någonstans. Växjö har väl liksom inte riktigt fått det följet någonsin. Och med takt med då, jag ska ju säga att Växjö är ju ett av de yngsta trupperna tillsammans med Uppsala, Djurgården. Nu pratar jag ju om unga AIK, men det var ju en startuppställning jag pratade om. När man ska med sig att Växjö är ju definitivt en av de klubbar som har unga talanger som ska bära mycket. Och jag tror ju ändå någonstans att det är svårt ibland då kanske att få folk att följa med på resan om de inte får det liksom displayed in their face. För att de är värda att följa är ju 100%igt. Att de är intressanta, man vill ju se de nya stjärnorna bildas. Inte bara att man ska ha stora namn. Vi ska komma ihåg att Čanković har ju spelat i Växjö. Då liksom var hon kanske en dådis. Anna har
spelat i Växjö.
Exakt. Det finns. Och jag tror bara att någonstans så jag förstår ju också klubbarna liksom. om du nu beskriver att huvudtränaren också är sportchef och klubbchef i samma vända, då är det väl också förståeligt att då kanske inte resurserna finns för att profilera sina spelare. Jag har ju sett dem på Instagram till exempel försöka på sitt sätt lägga ut grejer som säkert ska locka lite engagemang och tycka att det är nog lite sköna prickar som springer runt på planen, men det faller ganska platt ofta, och det gör ju också att jag tror inte att i vimlet som finns på sociala medier att det kanske är det som riktigt når ut, utan jag tror att man måste göra liksom punktinsatser utan att veta, jag jobbar inte med det så jag ska inte sitta på någon hög häst och säga att jag har svaren, men jag tror man måste verkligen gå till klubbar i omnejd, ta dem i handen och säga välkommen på match, ni får göra det gratis just nu. Hela säsongen så vill vi ha just era liksom era tjejer eller killar på våra matcher och ni är varmt välkomna, bla bla bla. Att man liksom på det sättet försöker få igång den rulliansen. Men det kanske också har prövats, vad fan vet jag. Jag sitter bara och pratar utifrån någon slags naivitet att intresset definitivt finns, det tror jag. Men det är som du säger, det är konkurrens med andra sporter, det är konkurrens med andra lag. Det är alltså den ständiga ekvationen och man kan inte tvinga någon att bli frälst. Alltså det är ändå min hjärtefråga. Samma sak på Malmö-sidan. Jag pratar ju gärna om publiksiffrorna på dammatcherna i Malmö FF, men i slutet av dagen så krävs det genuinitet i sånt. Jag tycker inte man kan säga men herrarna har ju så här många. Ja, men herrsupportrarna är inte automatiskt damsupportrar, tyvärr. Alltså det jag önskar att det var så enkelt, för då hade vi haft fyllda läktare. Alltså Hammarby har gjort det på ett annat sätt. Och i Hammarby märker man att de kan gå till vilken sport som helst. Alltså jag har ju grannar i huset som går på alltså isbandy. Då går de också på herrfotboll och damfotboll. Jag vet inte om de har en pingisklubb, men då skulle de fanta mig vara där också. Alltså vissa har bara det i klubben, men alla har inte det. Så att, ja, lång rant helt i onödan. Jag skulle inte säga så mycket om det, men det blev så ändå.
Ja, nej, och sen är det klart att som i fallet i Växjö där, det är klart att Öster får en liten extra skjuts av att, ja, men de har sitt herrlag, man lägger ut det på deras, alltså man har ett sociala mediekonto för hela klubben.
Mm.
De som supportar herrarna ser också då damerna, och då kan de som är intresserade välja att gå på den, medan Växjö DFF inte verkar nå ut i någon större eller liksom lyckas nå ut till tillräckligt många, för att jag vet lite för många som bor i den stan som är idrottsintresserade som aldrig någonsin vet att Växjö DFF spelar förrän jag åker ner och säger hej, nu är jag här och ska jobba igen, och de bara ja, ska vi gå på fotboll, man bara ja, men det kan vi gärna göra. Då går de ju på matcher så. Och det är ju, alltså, jag säger att, eller jag, det är absolut inte bara ett problem i Växjö, för det handlar ju som du säger om resurserna som klubbarna har med och hur viktigt det är att kunna ha någon som driver på just marknadsföring, synlighet för att locka publik. Det ska bli intressant att se, man har ju ett publikprojekt från EFDs sida med hjälp av Two Circles som har inriktat sig på några av de stora klubbarna för att få till en positiv publikutveckling. Det ska bli intressant att se om det blir något av det och vad man i så fall kan lära sig, både vad gäller dubbelklubbar och singelklubbar som ju har olika utmaningar i det där med att locka publik.
Vet du vilka klubbar de har siktat in sig på?
Jag minns inte på rak arm, men jag vet ju att storklubbarna var ju med, som Malmö FF är ju med till exempel. Jag för mig att det är Häcken, jag för mig att Rosengård också är med i det här projektet. Så
är det inte snävridet att EFD går in med vissa klubbar bara, med tanke på att de representerar alla? Och att om de skulle gå in och bara stötta upp vissa, eller vad det, nu vet jag inte hur upplägget är, men jag frågar, en genuin fråga. Blir det inte lite skevt då om Växjö sitter där och bara, men var är vår skjuts?
Tanken är väl att man ska dra lärdomar via det här och kunna ta vidare till alla föreningar, misstänker jag, men jag googlar
det. Det utgår jag också ifrån.
Ja, för det ska handla om 7 klubbar där målet är att man ska dubbla publiksiffrorna. Och de skriver in som liksom problemet i det här är att som det är just nu så är det ungefär 10-15% av ligans då digitala följare som går på matcherna. Att det alltså finns folk som följer klubbarna i sociala medier. Sen är ju frågan då, räknar man till exempel på Hammarbys konto att folk följer Hammarby fotboll på sociala medier som innehåller både damerna och herrarna och att det då bara är 10-15%. Samma sak Malmö FF, räknar du in hela den följarskaran så kanske det också blir lite snedvridet. Alltså, det blir lite väl att säga att det bara är 10-15% som faktiskt går på matcherna. Men de som står som participating clubs, eftersom jag av någon anledning fick upp det här på engelska. Det är AIK, Häcken, Djurgården, Rosengård, Hammarby, IFK Norrköping och Malmö FF. Så det är mycket dubbelklubbar i det här. Exakt. Det är ju bara FC Rosengård som är singelklubb i det här.
Ja, och det här tycker jag spontant blir, men som sagt, jag ska passa mig jäkligt noga nu för jag hamnar där ibland och jag antar saker. Men för mig låter det ju skevt att man, hur fick de frågan och varför fick inte Växjö frågan, varför fick inte Vittsjö frågan? De kanske fick det. Så nu säger jag så här, jag antar grejer. Men spontant så blir det lite så här, vad är, då jobbar ni med ett underlag som finns. Alltså, förstår vad jag menar? Eller, va? Jaja. Jag förstår ju att syftet är att de ska lära sig saker så att de kan bli duktiga på att göra det överallt. Men jag kan ju tänka, nu när du ändå beskriver Växjös situation och de, det handlar ändå om intäkter, då hjälper ju EFD vissa lag att få intäkter men inte andra. Och då undrar jag så här, var det frivillig ansökan till att vara med eller vad var kriterierna för det? Det lär vi väl inte få svar på här och nu, men en tanke som slår mig.
Nej, också just det här, hur ska man jobba med det här att öka publiksiffrorna om man utgår från, ja men som dubbelklubbarna har ju en form av organisation där man också kan ta hjälp av dem som jobbar på herrsidan. Flera av dem jobbar för både herr- och damsidan, man har en viss kompetens, medan en del av singelklubbarna jobbar ju verkligen på ett helt annat sätt. Jag menar, som sagt, Olof Unogård har ju under en viss period, i alla fall under sin tid som huvudtränare i Växjö DFF, axlat väldigt många roller och haft mycket i sitt knä. Hur mycket kan man ha i knät på en och samma gång för att liksom leva upp till de standarder som man kanske sätter i det här? Sen visst, jag tycker ju också att man ska jobba upp kraven eller liksom möjligheterna på hur många man kan ha i en klubb. Vilka nyckelroller kanske borde finnas för att kunna jobba, växa. Alltså, det är ett ständigt problem till exempel när man försöker boka intervjuer med vissa klubbar där det är så här, men ja, nej, den som jobbar med media jobbar bara matchdagar. Ja, okej. Vem ska man då kontakta för att boka upp en intervju? Mm. Det blir liksom en djungel kring att försöka få tag på folk jämfört med dem där det finns en uttalad person att alltid höra av sig till, där man kan lämna in intervjuförfrågningar och faktiskt få svar och så vidare. Och då blir det ju inom citationstecken lättare att göra den typen av intervjuer, för då får man ett direkt svar att okej, den här kan du göra, den här kan du inte göra, och så kan man gå vidare. Annars kanske man behöver lägga några timmar på att ens försöka hitta rätt person eller rätt nummer.
Alltså 100% så, jag jobbar med herrarnas Premier League och jag får ibland bättre, mer djupgående information om spelare 25 i en trupp där än en startspelare i damallsvenskan. Och jag har det ju sjukt nu också, man ringer ju inte direkt till Premier Leagues tränare, men jag kan ändå som sagt få mer information där än vad jag kan få ibland av klubbarnas liksom hemsidor. Trots att man kontaktar klubben så får man ändå inte tag i rätt person. Och det här är verkligen inte så att jag ska liksom kritisera klubbarna, för det är snarare så att resurserna finns ju uppenbarligen inte för att kunna lägga krut på en hemsida till exempel alltid. Och för det mesta nu så finns det i alla fall någon som skriver om matcher och sådär. Och det tycker jag uppskattar. Jag tycker det är kul att se. Men när det kommer till just storytelling om spelare och sånt, så är det ju långt ifrån alla som har möjligheten att göra det. Så att vi kanske ska runda av den diskussionen. Men ta oss att tänkas på.
Ja, och det är ju lite samma sak som sådana som vi som jobbar med det vi gör och vill kunna berätta om matcher och så vidare, just att statistikunderlaget är vad det är i den här ligan. Det är ju nästan omöjligt, alltså, och det problemet har damfotbollen på många, många håll. Jag vet inte hur många gånger man har gått in och det är en Europamatch man ska göra i någon form, och man går in och ska trycka på det som ska stå som presskit, där det ska finnas si och så mycket statistik. Alltså på här sidan kan du typ få veta vilken tid på dygnet spelaren är född, så du kan göra en fullständig astrologisk uträkning kring hur står solen och jada jada.
Brukar
jada.
Du göra det, Anna?
Ja, alltid. Det är det viktigaste jag gör. Nej, men alltså du skulle kunna gå så långt där, medan du knappt här kan få veta, har den ens spelat i klubben tidigare, eller är det här första matchen? Många, alltså, det är så mycket basic som kan bli så mycket bättre och som också då skulle göra att det blir lättare att nå ut med grejer. Så, nu slutar vi med den ranten och så skiftar vi lite fokus. Och med att skifta fokus menar jag att vi ska prata lite international igen. Jag hoppas du uppskattar att jag säger international.
Ja, men då vet vi att det är nu international som kommer.
Ja, det ska vara tydligt. Men vi kan ju börja med lite silly season. Jag skickade ju till dig någon liten förhoppning från Arsenal-fansen i samband med den sista matchen, det tårfyllda farvälet av Beth Mead, och där man tackade av resten av spelarna som ska lämna. För man tackade ju inte av Katie McCabe. Was it a sign? Det ville ju alla Arsenal-supportrar få det till, hoppas, tro. Den drömmen sprack ju ganska snabbt, för sen så kom det att Katie McCabe lämnade och bara hela den, man bara, vad hände där? Hur kan det bli som så att man inte lyckas få till en värdig avtackning för Katie McCabe?
Ja, det var ju lite en whiplash där, för när du skickade exakt som du beskriver så tänkte man ju verkligen, ja men då har de väl kirrat nytt kontrakt med McCabe. Det man kan läsa sig till eller förstå på Slegers vill jag ha det till, helt enkelt att det var inte klart från klubbhåll när den här matchen spelades, och då var det helt omöjligt att genomföra en avtackning såklart. Då betyder det ju också att det har varit kanske nära att få behålla henne, men då har man ju misslyckats där i den förhandlingen, och med det så missar man den möjligheten. Så förstår jag det som att de ska hitta andra möjligheter och tacka av henne, men det är ju jättetråkigt med en klubblegendar som inte får den möjligheten. Och jag tror många supportrar känner att de är lite snuvade på att få visa sin uppskattning till en spelare som har lämnat så stort avtryck.
Verkligen lite så snuvade på konfekten, och hon har ju varit en publikfavorit. Lite så här, dels man minns ju absolut Katie McCabe från fotbollsplanen, allt hon har gjort där, både bra och mindre bra saker när det har brunnit. Jag menar, hon är ju en spelare som ligger så där på gränsen, som inte heller räds att kliva in i en duell. Vi hade ju en hårdragning vi pratade om för inte så länge sedan, till exempel. Men det första när jag tänker på Katie McCabe i Arsenal, det kommer nog faktiskt alltid vara det ultimata firandet efter en Champions League-titel. När hon står där på scenen inför alla fansen i London och liksom vägrar sluta fira. Hon sjunger sång efter sång efter sång. Hon sjunger sång om sig själv. Då kände jag bara jävla stjärna.
Alltså det värsta är ju att jag kommer alltid komma ihåg hennes vänsterfot, men det är ändå precis nu pratar vi om att hon ska sluta spela, men det är jag, mitt starkaste minne med henne får ändå vara när hon drar ett inkast i huvudet på Chloe Kelly. Och sen är det så de, när de ska, vet du det, annonsera eller annonsa att Kelly kommer komma till Arsenal, så gör de liksom en spin-off på den sekvensen. Och sen verkar de vara typ bästisar inne i, om man tittar utifrån då, verkar vara väldigt goda vänner i alla fall. Det tycker jag är typ en av de mest stående minnena, i alla fall i mitt, från min sida.
Ja, och man gillar ju liksom spelare som sticker ut, som är karaktärer, som gör saker som syns och hörs. Så att, nej.
Trist. Jag ska bara säga, ja förlåt Anna, jag bara måste säga nu för att förtydliga. Jag uppmuntrar inte till att man slänger en boll i någons huvud, det är inte det jag tycker. Men nu i efterhand kan vi skratta åt det för att de är vänner. Hade det varit något annat så hade jag ju stått i samma hörn som jag har varit här i inledningen av podden. Så.
Du har inte skiftat den här timmen menar du? Nej, såklart. Men trist att det blir det här slutet, att det inte får bli någon ordentlig avtackning för McKay. Men det som också innebär så här när man är inne i mitten på maj, jag menar vi är inne i Champions League-finalveckan, det innebär ju också att man kan gå in och börja kika lite på vilka lag kommer att spela Champions League nästa år. Jag skickade till dig Chelseas förvirring. De är ju inte klara för Champions League. De slutar trea och kommer få gå in i kvalet. Någon härlig liten meme om third place. Don't remember what this looked like.
Nej, precis. Men vi kan väl konstatera också att de lever stära av de där kvalen, så att det är väl bara en lite längre resa. Jag har svårt att säga att de inte skulle mäkta med alla Arsenal några säsonger tidigare. Det är inte där jag tror vi har Chelsea nästkommande säsong.
Nej, men det som är jobbigt med det här, det är ju att de kliver in i den tredje rundan på The League Path. Där kliver alltså lag som Chelsea, PSG, Real Madrid, Real Sociedad, Wolfsburg och Inter in. Där kommer vi förhoppningsvis ha Hammarby och Malmö FF. Och då känner jag bara, wow, hjälp. För Hammarby och Malmö FF kliver in i andra rundan, ska ta sig vidare från den. Och gör de det, ja, då kan det bli Chelsea i kvalet.
Alltså helt ärligt Anna, jag säger det tidigt nu. Jag har ingen jätteförhoppningar på de svenska lagen i Champions League det här kommande säsongen. Alltså det tycker jag var tydligt. Alltså som sagt, det här är inget agg mot Hammarby, men de har inte tillräckligt bra trupp för att hantera det nu. Alltså de är ett bra lag, men jag kommer bli förvånad så. Glatt förvånad. Jag önskar de svenska lagen bara lycka i Europasammanhang. Jag tycker det är skitkul. Men jag ser inte att de håller den nivån längre. Och Malmö FF tycker absolut inte gör det. Så att, jag menar, det är bara kul att se dem spela de här matcherna. Men jag tror absolut snarare att vi kommer få se dem mer i Europa Cup-sammanhang. Vilket inte är fy skam på något sätt. Tvärtom, skitcoolt. Men just nu så tror jag inte de svenska lagen har riktigt där att göra. Förutom då om man vinner Europa Cup.
Ja, nej, för Häcken, de står ju liksom i hyllan över Chelsea nu. Det är väldigt fint att titta på bland de direktkvalificerade lagen. Där har precis. Vi då Häcken, Manchester City, Arsenal, Lyon, Paris FC, Barcelona, Bayern München, Roma och Benfica. Det är de som är säkra på att få spela ligafasen i Champions League. Resten kommer det ju kvalas om här i sommar och för Hammarby Malmö. Alltså det kan bli tufft redan i den andra rundan, för i den potten med lag så finns det lag som Eintracht Frankfurt.
Mm.
Där finns ett Juventus som är ganska vana att vinna sin liga. Slutade faktiskt bara trea den här säsongen, vilket gör att Roma vann, direkt kvalificerade. Inter tvåa, får kliva in i tredje rundan. Sporting finns där, det finns ett Vålerenga, så det finns ju lag som mycket väl kan ställa till det redan i en andra runda för Malmö FF och Hammarby. Vi får se. Lottningen är i mitten på juni. 18 juni får vara exakt, tror jag. Jättebra så jag får vara exakt och sen lägga till ett
tror jag.
Det är den 18 juni. Punkt. Har du något annat från liksom Europa den här veckan som sticker ut? Alltså vi har ju sett ett City fira sin titel och så vidare. Jag menar, det blev ju klart. Vi har fortfarande den där FA Cup-finalen att se fram emot i England. Annars så kan vi väl blicka mot 5+. Och det gör vi genom att fortfarande stanna international. Dock inte så långt bort. Vi ska bara till Norge. Där kommer det ju spelas en Champions League-final till helgen. Det är återigen Lyon mot Barcelona. Vi har pratat om den tidigare. Och det finns ju faktiskt, vi pratar om liksom Ada Hegerbergs väldigt tårfyllda, känslosamma inlägg på Lyons sociala medier inför den här finalen. När det stod klart att Lyon var klara för att få spela finalen i Oslo. Men det innebär ju inte bara att Ada Hegerberg kommer ta sig dit. Vi pratade ju om att, ja men, Caroline Graham Hansen kommer också vara där. Vi får väl se, hon går en kamp mot klockan. Skadeproblem på Graham Hansen. Hon vill nog väldigt, väldigt gärna vara med i den där finalen på norsk mark. Men det finns ju en till norska i den franska storklubben Lyon. Hon heter Ingrid Engen och hon skriver faktiskt historia i samband med den här finalen när hon blir först att spela Champions League-final med sitt tredje lag. Hon har alltså varit i final med Wolfsburg, hon har varit i final med Barcelona. Nu ska hon kliva in i en Champions League-final med Lyon.
Jäkla fingertoppkänsla i vilket lag hon ska gå till. Alltså det är ju lite som Pernilla Härder, fast det är ju mer smart av andra lag att plocka Härder för att hon vinner ju bara. Men nej, men du är inne på något där och det är jag ser fram emot den finalen generellt, men det är alltid kul med de här lite roliga vad ska man säga, milstolparna som spelarna gör. Och att ibland kan det också vara typ som Engen är ju ändå en spelare som är jätteduktig uppenbarligen, men kanske inte alltid den man pratar mest om, men det är ändå de som liksom figurerar på de största scenerna för att de är så pålitliga och har enorm kompetens och spets. Men som sagt, det är ju inte alltid Engen man pratar om. Det får man väl ändå våga ta i munnen.
Det får man, och sen blir det ju såklart lite speciellt hon ställs mot sin flickvän. De la ut ett gemensamt inlägg på sociala medier om det här. Mapi Leon, som ju är mittback i Barcelona. Dessutom, en extra liten härlig ingrediens i det här är ju att Jonathan Giraldes, som gjorde det väldigt, väldigt bra som tränare i Barcelona, nu kommer ställas mot sin gamla klubb. Det var ju många som blev förvånade när han annonsade att han skulle lämna Barcelona, gick till Washington Spirit en kort stund för att sen då av Michel Kang flyttas över till Lyon och droppas där. Det kändes ju som att det fanns någon form av plan för det från första början. När man så placerar in honom i ett Michel Kang-lag där, det kanske hade varit för infekterat att flytta direkt från Barcelona till Lyon. Han fick ta ett litet steg däremellan och nu blir det en final mot hans gamla klubb. Det ska bli intressant att se.
Jag tycker Lyon är favoriter.
Du känner det alltså? Mm.
Ja, alltså jag brukar ändå vara väldigt Barcelona-heavy på mina tips för att de är så jäkla bra. Men att se Lyon spela, den höjden de har, den är brutal. Och också med det du beskriver nu, så alltså blir det ju också någon slags dos av... Alltså Barcelona har ju så tydlig identitet. Och om du har verkat så mycket bakom kulisserna så tänker jag ju också att då har du ju också the antidote. Hur är man sårbara? Det fattar ju... Alltså många tränare kan ju säga det ändå. Men om du verkligen har varit på insidan av det så har du ju automatiskt lite facit, i alla fall lite förtur. Så jag känner väl ändå att det är lite Lyon... Lite Lyon i förarsätet ändå.
Mm, han var ju i Barcelona som assisterande från 2019 till 2021. Var huvudtränare mellan 2021 och 2024 innan han lämnade Washington Spirit. Så att han har ju i alla fall 5 säsonger under bältet i den mästarklubben. Ja, det ska bli kul. Lördag är det Champions League-final för den som inte har koll på det. Det har väl förmodligen alla som lyssnar på det här, men missa ej, det kommer inte jag göra. Och med det så säger vi väl tack för den här veckan och laddar för en till, och så får du krya på dig.
Tack så mycket!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.